Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till en ny MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Och som vanligt så sitter vi i ditt garage, Andreas.
Ja, vi gör ju det.
Jag tycker det, kul, känns bra. Jag tycker det känns bra att du har riggat så bra här.
Ja, det är skönt. Umgås i rätt miljö.
Mm. Du, hur är det med abstinensen då? Race-abstinensen?
Ja, men jag tycker det får dra igång snart. Den är inte så bra, så kan man väl säga.
Det är mycket abstinens.
Ja, det är mycket abstinens.
Jag har lite landat i att det är en lugnare period faktiskt, men jag har klart abstinens också, det har jag faktiskt. Är känslan annorlunda då jämfört med när vi snackade för några veckor sedan?
Jag tycker det har blivit mer positivt faktiskt, att det ska bli en säsong överhuvudtaget, vilket jag inte trodde. Som jag sa i förra podden så är jag ju väldigt skeptisk till det för någon månad sedan, men jag tycker ändå att jag har blivit mer positiv, att det faktiskt kan dra igång, och nu har vi ju ett datum att förhålla oss till. Nästan prick två månader från och med nu. Det är 17 maj idag.
Mm. Det är faktiskt Norges nationaldag. Undrar hur firandet ser ut. Inte lika glammigt som vanligt, kan jag tänka mig.
På nätet kanske.
Ja, sant. Vad är dina erfarenheter annars utav den här perioden? Har du dragit några positiva erfarenheter utav den här perioden av mer lugn?
Jag drog ett ledband i knät. På en sån sak.
Det är en positiv erfarenhet. Nu vet du hur det känns.
Ja, det var sådär.
Ja. Hur känns det i det här läget med det?
Nej, men det blir bättre och bättre, hoppas jag. Jag hoppas inte det är så allvarligt.
Du håller i form i alla fall.
Jag försöker ju. Men ja, nu så blir det väl mest chips och godis ett tag framöver. Netflix.
Ja. Ja, jag får faktiskt säga att det var skönt med ett lägre tempo en period. Men som sagt, var själva den här pulsen, den är svår att få på något annat sätt än själva racingverksamheten när den är igång.
Alltså man tittar på något, ibland så råkar man över något sammandrag eller något liknande någonstans. Och då direkt så ser man, det var så här det kunde ha varit.
Mm.
Idag skulle racet gått på Le Mans till exempel. Var en sån sak.
Mm.
Det är en jättefin bana att ha race på. Vi har sett superbra race där genom tiderna. Kommer då Rossi Vinales,
ja.
2017, Rossi går omkull, 3 svängar från mål. Det var ju ett superspännande race. Och 200 000 på läktarna.
Och efter en sån drabbning, då är man ju, jag ska inte säga att man själv är dränerad från kommentatorsplats, men det är ändå en speciell känsla att lämna en söndag när det har varit en sån duell.
Ja, det är ju det. Det är en väldigt speciell känsla. Man känner sig nöjd på något sätt och uttömd lite.
Ja, faktiskt.
Och nu får vi ingenting sånt där, utan... Ja, det är tungt på det sättet.
Ja. Ja, men lite mer hoppfullt ändå då. Och som du säger då, för att leda in på första punkten här då, som just tänkt att handla om nuläget. Du nämner här 2 månader bort tänkt säsongspremiär, och då har man från Dornas håll börjat tänka på dubbelrace till exempel, och att det är Spanien som kommer att vara centrum för själva, stå i händelsernas centrum.
Epicentrum för MotoGP.
Ja. Ett nytt epicentrum.
Ja, nej, men vi har ju fått ett datum att förhålla oss till. 19 juli är det snack om att vi ska dra igång på Jerez. Dubbel race, det vill säga helgen efter också, 26 juli. Ska race nummer 2 gå. Och jag tycker det är bra att de har de här planerna nu i alla fall. Och nu får vi hoppas att covid-19 håller sig under kontroll i Spanien så att vi kan dra igång då. Utan publik kommer det ju vara till att börja med, åtminstone kanske till och med hela säsongen. Definitivt i början här nu.
Och just att man väljer Jerez för att dra igång det hela, hur går tankarna bakom det?
Ja, men det är ju en bana som alla känner till, det ligger i södra Spanien. Europasäsongen skulle dra igång där. Dorna är spanskt, de flesta förarna befinner sig redan i Spanien, teamen. Så det är ju en naturlig startpunkt att dra igång där.
Men det här med just covid-19 och coronautbrott i Spanien sen tidigare, det har ingenting med att göra att man har kommit, att man är i ett annat skede i samhället eller något liknande för att det ska vara lämpligt att vara i den delen av världen?
Ja, men vem vet om vad som händer om 2 månader?
Det blir intressant när samhällena öppnar upp nu lite mer i Sydeuropa och Europa överhuvudtaget.
Ja, jo, men det är ju kritiska veckor framöver för att inte få samhällena att stänga ner igen helt enkelt. Det är ju väldigt kritiskt, för skulle det ske, då ser ju det här långt ut.
Det kan bli
borta.
Ja, det kan bli väldigt långt. Ja. Jag snackade lite med Micke Törnberg här innan vår sändning, Speedway GP, och vi pratade Speedway allmänhet där, och där har man ju tänkt och börjat också att sätta förare och team i karantän i Polen för att kunna köra igång seriespeedwayn där. Det finns ju lite förutsättningar att göra i Spanien också, med tanke på att det är många banor som är redan på kalendern där i Spanien.
Mm. Och det snackar de ju även om, de som inte är i Europa just nu, utan de måste ta sig helt enkelt till Europa 2 veckor innan tänkt säsongstart. Mycket teampersonal från Japan, förare Nakagami till exempel, även Jack Miller då i Australien, att de tar sig till Europa minst 2 veckor innan tänkt säsongstart, så att de har hunnit, och om det nu skulle om karantänsreglerna skulle vara kvar då helt enkelt.
Mm. Men då är det som läget är nu, då är det Europa som är tänkt skådeplats för mästerskapet där, och så har vi varit inne på tidigare att 10-12 race någonstans försöker man att skrapa ihop och för att få ett riktigt mästerskap av det här. Att det ska vara någon slags miniminivå.
Ja, de snackar 10-12 race i Europa, och om serien kan ta sig vidare utanför Europa så snackar man 12-16 race. Det är det senaste. Drömsituation 16 race, och får de ihop det, då har de gjort det väldigt bra.
Men om man tittar på de banorna, om man tittar på kalendern som den ser ut, i alla fall inför säsongen, då är det ju 13 banor som är europeiska. Och nu är 3 strukna utav dem. Det är Sachsenring, det är Assen och det är Kymering som är borta. Och då hamnar vi ju någonstans på det här med tanken om att man måste dubblera vissa racehelger.
Ja, men så är det. Och dubblera, det kommer man göra då i Jerez i tanken. Det snackas även att dubblera på Red Bull Ring i Österrike. Bruno verkar ju kunna köra ett race, men där snackar man bara om ett race. Italien snackar man om mest Misano, inte Mugello, utan det verkar vara Misano som gäller. Oklart om det blir dubbelrace där eller inte, eller vad de siktar på. Men sen har vi de här banorna i Spanien, vi har ju 4 banor där. Och där det snackas om att dubblera, det är ju på Jerez, Aragon, Valencia och så ett race i Barcelona. Och sen bara för någon dag sen så kom ju Le Mans ut också som sa att de ville köra ett race i oktober. Inte för jag vet hur det är så bra att köra i oktober i Le Mans, Frankrike.
Nej, det kan vara svalt.
Det kan vara väldigt svalt.
Det kan vara väldigt
lika
svalt.
Varmt som det kan vara i Jerez 19 juli. Och sen har vi ju Silverstone på det.
Och där vet jag, det är ju en bana som inte har pratat så mycket om, men det är ju en bana som både du och jag gärna ser på kalendern.
Ja, väldigt gärna. Den har ju lite av allting. Plus att det snackas ju om att köra dubbelrace i Formel 1 på Silverstone. Det vill säga att lyckas de med det, då skulle de ju kunna lyckas köra MotoGP också. Nu är Formel 1 större i Storbritannien än vad MotoGP är. Förra året var det inte över 300 000 åskådare då på race-dagen eller över helgen. Det var hur extremt mycket folk. Så det är väldigt på, de flesta teamen ligger där också i krokarna runt Milton Keynes. Där.
Men om man tänker en helg med dubbelrace då, vad skulle det innebära för helgschemat på en bana?
Nej, men jag tror inte man snackar om dubbelrace under helgen, utan man snackar om två helger efter varandra. Och det tycker jag är på något sätt, det är klart att man kan knyta in hur många race som helst om man vill. Man kan köra ett race på lördagen som är superbike, och sen kan man köra två på söndag, men det kanske är bättre då att köra två helger efter varandra. Om teamen ändå är där så kan de ju ta det lugnt då, måndag, tisdag, onsdag, och sen så börja förberedelserna till nästa race på torsdag på samma bana. Det är inte mig emot.
Nej. Nej, det börjar ju, det ska bli spännande att se vad det blir för effekter både på samhället i stort, men också på den här på racingen och resorna framförallt som är förknippade. Om man nu ser att det finns möjligheter att tänka annorlunda, och det är både tidsbesparande och pengabesparande och miljöbesparande också i längden att göra på det här viset.
Du tror att man fortsätter så?
Nej, men det ger ju åtminstone en öppning till att göra det och alternera. Jag vet inte, ja, om jag tror att man fortsätter på det viset, för det är ju samtidigt, vill man ju sprida det här över världen, men omöjligt är det ju inte.
Nej, det är inte omöjligt.
Nej. Men du, med de här banorna då som du nämner här, vi har nämnt alla, och det jag tänker på här, det är ju, finns det fabrikat? För man vill ju fortfarande ha ett rättvist mästerskap. Nu drar man ner på antalet race. Finns det några fabrikat eller förare som gynnas eller missgynnas av vilka banor som kommer att väljas ut här? För jag tycker att med 20 race lång säsong, då finns det ju både för och emot på olika ställen, så att det kanske jämnar ut sig i längden.
Ja, så kan det ju vara. Alltså två race på Rebelring till exempel, där är ju Ducati, ja, de är oslagbara tänkte jag säga, men det är de ju inte. Men det är ingen som har slagit dem hittills i alla fall, utan de har ju vunnit de här, är det fyra race man har kört den, 16, 17, 18, 19, ja. Fyra race.
Ja.
Janone.
Ja, Dovi, Lorenzo, Dovi. Ja.
Mm. Så är det. Så att det är klart att det är en fördel, men å andra sidan, förra året så såg vi en pall med tre märken på pallen. Med Dovi som vann, och så Marcus blev två efter hård fight, och sen så blev ju Quartararo, blev inte han tre där?
Jo, så blev det.
Så att varför skulle inte Yamaha kunna prestera bra där också? Och vem vet vad som händer andra helger man kör i så fall, när alla har fått sin bra setting och fått ordning på grejerna.
Nej, sant. För det har vi ju ofta sett, att det är föraren och teamen kvar och testar på måndagen sen. Då gör ju alla framsteg
ett steg,
vidare.
Ja. Mm. Och vem vet vad det blir för förutsättningar då? Att det är två helger efter varandra som är bra väder, vem vet det?
Nej.
Så att jag är inte säker på att det spelar så stor roll.
Och längden på mästerskapet då? Att korta ner så här mycket, blir det någon skillnad?
Nej, jag tror inte det. Jag har tittat lite statistiken. Jag har tagit en liten stund här och tittat på om man skulle köra 10 race, vad spelar det för roll? Och jag tittade lite på förra säsongen. Förra säsongen, topp 5 i mästerskapet blev Marquez, Dovi, Vinales, Rins och Quartararo. Efter 10 race förra säsongen, då ledde Marquez, han vann också. Tvåa var Dovi, han blev tvåa. Trea var Petrucci, han dalade ju, det har vi pratat om, han dalade ju som en sten. Fyra var Alex Rins, han blev mycket riktigt fyra. Femma var Vinales, och han blev ju då trea som sagt i mästerskapet, så han tog ett steg uppåt. Men det skiljer inte speciellt mycket.
Nej.
Så gjorde jag en jämförelse till här, om man tar de 10 bästa racen för alla förarna. Man väljer ut, förra året hade vi 19 race helger. Man vill ge ut de 10 bästa. Det enda som skiljer då, det är att istället för att Quartararo blev femma i mästerskapet, så blev han fyra med 6 poäng. Det är den enda skillnaden.
Det låter inte som att det ska spela så stor roll då med att köra dubbelt så många race.
Jag tror inte att det gör det. Sen gjorde jag lite andra jämförelser också. Man tog just för Marquez del, han hade ju 12 segrar under säsongen, så han hade ju full potta på 10 race då med 250 poäng. Om man tar Marquez 10 sämsta race istället för hans bästa, så tar vi hans sämsta.
Mm.
Så han har fortfarande vunnit mästerskapet med 7 poäng.
Ja, han hade en makalös säsong. Det kan
man ju konstatera. Ja, men han hade ju det. Tar man hans, alltså 10 sämsta resultaten förra året, så hade han alltså en DNF, den kom ju Texas. Sen hade han 6 andra platser. Och sen så, får fylla upp de här sämsta resultaten, så hade han ju 3 segrar också. Mm. Så att det var ju en makalös säsong. Men som sagt, Quartararo hade hoppat ett steg uppåt. Det är den här skillnaden som hade varit. Och sen tittade jag också från, om man tar 10 race, de första 10 racen under säsongerna från 2002, alltså när man inledde det här med fyrtaktseran. Och den som ledde mästerskapet efter 10 race, genom, alltså från 2002 till 2019, blev också mästare i alla fall utom ett. Ett race.
2002 en säsong. Till 2019.
En säsong, ja, så skilde det i segraren.
Då kan det, får jag dra till med en gissning där?
Du får absolut gissa.
Jag skulle kunna tänka mig att det är då Hayden blev världsmästare.
Mm. Det är det inte.
Nej.
Utan det här är den berömda säsongen 2015. Lorenzo. Då ledde Rossi mästerskapet.
Och sen blev Lorenzo.
Och sen blev ju Lorenzo världsmästare med 5 poäng till slut. Det är den enda säsongen alltså där segraren har skilt. Och då går man alltså från 16 race 2002-2003 där till 17 race, till 18 race, tillbaka till 17. Och sen var det ju 18 race ett bra tag och förra säsongen och året innan det var det 19 race.
Och i tidigare poddar så har vi också behandlat de här reglementsförändringarna som har varit under den här perioden också med olika cylindervolym och däckleverantörer och även som jag tänker på spontant när du drar all den här statistiken, den här utveckling som framförallt pågick under säsongerna förut. Där
skiljer också.
Det skilde ju förut. Nu är det ju fryst med motorer och, ja, och sådana saker. Så att det är, ja, det är ju ganska talande statistik det där.
Ja, och hälften av de här säsongerna, alltså från 2002 till 2019, hälften av de säsongerna så var topp 3 intakt i samma position efter 10 race som efter hela mästerskapet.
Varför ska man köra 20 race då? Det blir min fråga på det här.
Nej, men sportsligt behövs det inte egentligen köra 20 race på det sättet. Men det handlar ju om att sprida mästerskapet som vi varit inne på. Olika kontinenter, banor. Ja, det är ju en serie, man vill ju få in pengar helt enkelt. Det är ju det det handlar om. De tjänar ju pengar per race.
Mm.
Det är ju enkelt.
Och utanför Europa, för Europa var ju ändå centralpunkten för det här mästerskapet lång tid. Men de race då som pratas om man eventuellt har möjlighet att åka utanför Europa, vad finns det för möjliga och tänkbara platser då?
Det snackas ju om Malaysia framför allt. Kanske till och med dubbelrace i Malaysia. Det snackas om Thailand, det snackas om Japan. Ingenting om Australien än så länge, även fast det hade ju varit en jättebra ställe att köra lite senare på istället för att köra den i början på oktober som man gör nu. Så det var bättre att köra den kanske i november.
Då har det hunnit blivit bättre säsonger.
Ja, varför inte finalen där?
Mm.
Och sen snackas det ju även om då Qatar, att de kanske kan ha finalen nu när de inte fick premiären. Men som sagt, vi räknar med att få en kalender i mitten, slutet av maj. Nu är vi i mitten av maj så det borde komma ganska snart en tänkbar kalender på mästerskapet.
Men sen är jag ju inne på det som du säger här, eller vi nämner i en bisats nästan, men det måste ju också hänga ihop med övriga samhället, ja, ja, övriga världen, vad som händer här när man börjar öppna upp igen.
Exakt, det är kritiska veckor framför oss.
Mm.
Kommer det bakslag nu inom ett par veckor, då blir det problem tror jag att få ens dra igång det här mästerskapet. Men visar det sig att det ändå, att länderna har kontroll på det hela och öppnar upp gränser efter som och sådär. Ja, men då tycker jag nog att det låter rimligt med den här planen och hoppas att det håller.
Mm.
Men som sagt, jag tror, alltså segraren efter 10 race, det spelar ingen roll om det blir 10 race. Nu hoppas vi på fler race, självklart.
Vi har alltså, det som du säger här är de 4 spanska banorna, Jerez, Barcelona, Aragon och Valencia. Och där är det ju redan idag, de är ju med i kalendern och då finns infrastruktur, det finns möjligheter att göra de här racen. Då är vi uppe, om de kör dubbelrace på alla de här ställena, då är vi redan uppe i 8.
Ja, exakt.
Inom samma land.
Och det snackas om dubbelrace på alla utav Barcelona. Det vill säga då är det 7 race. Mm. Det snackas även om det skulle behövas att köra dem först. Börja i Jerez och sen så fortsätta och arbeta sig uppåt. Kanske Valencia tidigare på säsongen och sen så Aragon, Barcelona.
Ja, det är febril verksamhet i alla fall för att få igång klart, racingen.
Vi hoppas ju få en kalender så vi får någonting på. Ja,
men det liknar ju lite mer den här nationella läget då som vi faktiskt har med också med nu koppling till andra sporter med NASCAR-premiär idag i USA. Och där...
Darlington.
Där är det ju möjligt då i och med att det är ett och samma land.
Ja, och IndyCar om 2 veckor. Verkar ju också hålla än så länge. Vi hoppas att det håller. Formel 1 start 5 juli i Österrike. Vilket också talar då för att MotoGP-cirkusen kan komma till Österrike. Så att det är positiva signaler utan tvekan. Mm. Och som sagt, vi väntar en kalender och ser hur den kommer se ut. Gissningsvis så kommer den se lite annorlunda ut än vad den egentligen skulle gjort. Även fast Silverstone och Aragon, de här banorna skulle körts på, så kanske det blir lite förändringar.
Det blir hektiskt schema för vår del om det här...
Det blir varje helg.
Om det blir verklighet nu att man får igång en säsong.
Ja, det blir varje helg. Det kommer bli trångt i kanalerna med FF. Det är ju samma situation nu och de vill få upp mot 18 race. Det blir också spännande.
Mm. Kanske blir dubbla, trippla sändningar parallellt med varandra.
Inte omöjligt, ja.
Nej, inte i alla fall om det är Europa som gäller i stor utsträckning.
Nej, men det är synd ändå... Det sa vi förra podden också, men Assen kommer alltså inte köra, så det är tråkigt.
Ja, det är det. Absolut. Och sen då, som du säger där, det är några... Mugello håller jag ju också väldigt högt som ja. Racingbana. Den är borta också då. Och sen blir det ju spännande att se hur diskussionen går och hur man tar beslut om Silverstone också. Så den vill jag verkligen gärna ha på kalendern.
Mm. Ja, Mugello är inte kört än, ska tilläggas. Det är bara ryktet än så länge att de går för Misano istället. Men varför inte Misano ena helgen, Mugello andra helgen?
Ja.
Mugello är ju bra med naturläktare. Det går ju att hålla distans.
Ja, ja, verkligen. Verkligen.
Men då ser mycket av banan.
Ja, det återstår att se här nu då. Och som du säger, det tickar ju på ändå datumen. Så att förhoppningsvis så kan vi stilla den här abstinensen snart. Vi kan ju stilla den redan idag med NASCAR Racing, så är det ju.
Kan vi, ja, men jag tror till veckan verkar det som att det kan komma ett utkast till kalendern, vad man tänker sig. De har ju som sagt i slutet av maj och det är ju snart.
Mm.
Det blir spännande. Men ja. 19 juli är som det är nu i alla fall, och 26 juli.
Vi får hålla det i huvudet så länge. Ska vi blicka lite längre framåt, tycker du också?
Kör på.
2021 tänker jag då, därför att den här säsongen, om och när den kör igång, det kommer gå fort. Så man hinner ju knappt hinna reflektera över vad som pågår. Men bakom kulisserna så har ju diskussionerna pågått i den här krisens spår med allt ifrån ekonomiska svårigheter och annat till att då kokas ner till... Jag är inne på att leda in det här kring reglementet som börjar klargöras också och ta form. Och då är det inte så stora förändringar som sker den närmsta tiden.
Nej, utan de behåller motorreglementet som det är nu. Aprilia KTM får utveckla till den 29 juni med att man ska köra med samma typ av motorer hela nästa säsong. Så att det pågår ju helt enkelt en... Ja, reducera kostnader.
Mm.
Det är vad man gör.
Och visst borde man också titta då på den här aerodynamiken som har varit en stor del av utvecklingen på senare år också. För där finns det också mycket kostnader att spara, den här tiden i vindtunnel och databeräkningar och annat som handlar om för att förbättra aerodynamiken.
Ja, visst är det så. Så att, nej, men det är bra att de har gjort de här förändringarna. Även kostnader som kommer komma på den andra säsongen, å andra sidan då med wildcard. Det har ju både med kostnader och folk i depån att göra. Inga wildcard kommer vara tillåtna under den här säsongen. Lite tråkigt kan jag tycka. Lorenzo som skulle gjort premiär här om 2 veckor, 3 veckor.
Mm. Ja, är
Barcelona för Yamaha.
hans comeback kom snabbare än någon tänkte.
Ja, exakt. Det kunde ju varit så att han körde... Ja, racet efter han la av egentligen. Han körde ju Valencia.
Ja, just det. Och så kör man igång här.
Så kör man igång nu och då kunde han kört ett wildcard.
Mm.
Så blir det inte. Lite tråkigt. Jag tycker det är tråkigt inte bara för Lorenzo utan även för Guintoli, Pirro, Bradel, Kallio. alla de förarna. Synd att vi inte får se dem någon gång.
Mm. Nyttigt för dem att åka en racehelg också är det, även som, ja, som testförare. Det där har vi diskuterat i våra sändningar ofta. Men där är väl inte alla eniga, men vissa testförare under en racehelg använder kanske för mycket tid till att maximera den racehelgen istället för att tänka långsiktigt. Men nog tjänar man väl på att få känna på riktig race pace och se hur fort det går i toppen åtminstone.
Ja men det gör man absolut. Det är synd om de här förarna. Jag kan tänka mig Pirro till exempel. Han kör ju alltid 3 wildcard. Det är ju vad han får köra maximalt enligt reglementet. Och även Lorenzo då, som tycker att det var tråkigt. Och Guintoli och men allihopa egentligen som inte får köra. Jag kan tycka att vad gör det för skillnad?
Kanske inte så stor i det här sammanhanget.
Nej, men det är Moto 3 30 förare. Moto 2 25 förare. MotoGP 22 förare.
Ja. Ja, det är möjligtvis kostnader då, som du säger. Ja. Möjligtvis.
Ja.
Men fryst...
minimal, jag tycker det är lite larvigt.
Ja, och lite förvånande är det att man tar det beslutet. Ja.
Men det kanske är mer för att visa sig handlingskraftiga.
Ja, kanske.
Inför myndigheter. Mm. Jag vet inte.
Ja, lite svårt att ta in beslutet kanske.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men just det här ekonomiska då, vidare med motorutveckling annars då, det handlar väl också förutom ekonomi, tänker jag, om tiden här som återstår på säsongen. Om det nu har stått stilla fullt ut och sen ska man, vi säger att man ska då maximera den här säsongen och köra så mycket race som möjligt här. Vips, så är det ju nytt år 2021.
Ja, så är det. Men det är lite synd om Aprilia där. Nu får de ju tillåtelse att utveckla någon månad till. Men vi ska komma ihåg att de kommer ju med en helt ny typ av motor till testet i Malaysia. En 90-graders V4 istället för en 70-graders V4 som man kört innan, vilket var en stor förbättring. Det sa ju förarna, speciellt då Aleix Espargaró, tyckte det var en stor förbättring på den här nya. Så det är klart att han och de hade säkert velat haft utveckling hela året. Nu får de till 29 juni och det är inte säkert att de har dragit igång då. Vi får väl se, det sista är nog inte riktigt sagt där, gissar jag på i den frågan. Just för de två teamen som får fortsätta utveckla. Och det är också en förändring där ju.
Det blir förändringar. Men visst handlar det också förändringar om det här med de här concession points, alltså fördelar eller privilegier som just Aprilia och KTM har haft gentemot de övriga fabrikaten här.
Ja, och det kan man inte... Gör man en dålig säsong nu 2020 så kan man ändå inte få de här fördelarna till nästa säsong. Det har man strypt.
Och det gäller alltså Honda, Yamaha, Suzuki och Ducati då?
Ja, exakt. Så ja. Gör Yamaha en jättedålig säsong, eller vem det nu är utav de fyra, så kan de ändå inte få fördelar till nästkommande säsong. Och det är ju rätt. För det, man vet ju inte, vi kan ju dra igång här med dubbelrace i Jerez och så blir det ett race till och sen blir det inget mer.
Nej.
Och så räknar man ändå säsongen och då, ja, då kan det bli snett.
Men annars har det här systemet funkat riktigt bra. Suzuki började ju där med de här fördelarna, man, eller rättare sagt de här poängen då. Man räknade av fördel efter fördel och nu så åker man på samma sätt som de övriga tre stora fabrikaten då. Och de övriga, som du säger här, Aprilia och KTM får fortsätta att utveckla. Det gör ju i alla fall att det finns incitament för nya märken att ta sig in i mästerskapet.
Och kom du ihåg vilken skillnad det gjorde för Suzuki det året där de blev av med sina fördelar?
Ja, då blev det inga resultat alls.
Nej, det var ju 2017 när Vinales överpresterade egentligen 2016.
Mm.
Och så gick han till Yamaha 2017 och Suzuki fick ihop de här pallplatserna som behövdes för att bli av med fördelarna.
Mm.
Vilket gjorde att de var helt off-pace den säsongen.
Ja.
Hela den säsongen.
Mm.
Så att det gör skillnad, det gör ju skillnad. Nu har det blivit bättre den här gången istället. För nu tog de ju de pallplatserna och så blir de av med det igen då. Så
ja.
Att det gör nytta, absolut. Mm. Det har vi ju sett även på Aprilia och KTMs resultat som har blivit bättre och bättre och bättre och närmar sig de andra.
Ja, det ska bli spännande att se just Aprilia där med motorn. För det var ju mycket lovord i alla fall, som du säger, just
och tiderna var ju bra. Ja. Tiderna var ju bra.
Mm, det var ja, jag vill knappt backa bandet här och tänka hur hoppfulla vi var inför säsongspremiären. Ibland känns det nära och andra gånger känns det som att det är länge sedan.
Ja, men det är alltså 2 månader idag kan man säga egentligen till premiären. Eller till fredagsträningen är det 2 månader idag prick.
Som säsongen skulle ha kört igång igen?
Nej, som den ska dra igång nu.
Ja. Men backar du till? Ja, det är nästan, ja, det är som drygt 2 månader.
Det är januari idag då.
Mm. Ja, vi får se hur utvecklingen blir då. Men också, jag tycker vi ska, förutom det här med reglementet, så är det ju faktiskt också intressant att se vad som kommer att hända till 2021 med förarkontraktsidan här. En del är ju klart, men det finns ju fortfarande en hel del förare med toppstyrningar som där inte är klart helt enkelt.
Och det blixtrade ju till i Formel 1-världen i veckan.
Ja.
Det hände ju stora grejer där när Vettel inte ska köra Ferrari och Sainz tar steget dit och Ricciardo byter team och det hände ju världens grej där och det känns inte så långt borta att det kan hända i MotoGP också. Sen om det kommer bli den här rokaden, ja, det vet jag inte riktigt.
Vad tänker du nu för rokad då?
Där blev ju en riktig rokad i Formel 1 och det är inte alls säkert att det blir så i MotoGP, men det känns ändå som att de borde kunna offentliggöra någonting ganska snart ändå innan säsongen har börjat, för nu är det ändå maj, snart är det juni.
Men ett lurigt namn i det här, det är ju faktiskt Rossi och hans approach de senaste säsongerna, det har ju varit att ta beslut när han ser om han hänger med fortfarande. Nu är det ju lite mer att famla i mörkret i så fall för hans del. Samtidigt som vi behandlade i förra podden.
Han vill nog inte sluta så.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Och nu går ju ryktena ganska heta runt Rossi och Petronas. Så det verkar ju vara det som är alternativet. Eget team verkar inte ens vara på tapeten. Utan det verkar vara i Petronas-teamet som det gäller i så fall. Och tillsammans troligtvis då med Franco Morbidelli.
Intressant.
Ja, det är ju en stark förarduo. Det går inte att säga annat.
Ja.
Och sen har vi ju behandlat det i föregående poddar egentligen då vem som är mest glad över det. Och om teamet verkligen är glada över att ta in Rossi. Eller om det är tudelat. Jag tror fortfarande att det är tudelat.
Ja, men jag menar, tänk då att ändra. Det blir ju ett helt annat fokus på teamet. Och vi var inne på med personal runt förare. Ja.
Och det gick ju faktiskt, vi pratade om det för någon podd sen, men då gick ju faktiskt Rassan Rassali ut och sa just den här saken att vi kommer inte ändra teamet 360 grader bara för att Rossi kommer. Och Rossi har ju haft önskemål att få ta med sig Davide Munoz och Alex Briggs.
Mm.
Det är de två som jag har sett namnet på i alla fall. Sen har jag ju andra mekaniker som har varit med han i alla tider. Men några kommer nog också stanna. Jag tror några kommer nog stanna ändå när Quartararo kommer. Och så kanske Quartararo kan ta med sig några.
Det kanske inte blir
det här liksom hela teamet. Det verkar inte så när man lyssnar på vad Russell sa eller när man läser vad han har sagt.
Nej. Men för Rossis del, det kan ju också vara positivt med den här bytet om. Han har ändrat sin crew chief ett par gånger nu på några år och få en lite rör om i grytan helt enkelt med personal runt omkring honom. Kan ju också vara en motivator i slutändan.
Mm. Kan det vara. Ja, det blir spännande, men det går ju mycket rykten om just Rossi för Petrona, så att det är klart och att det kommer tillkännages snart. Och när det även kommer upp på MotoGP.com, på MotoGPs egna hemsida, då känns det som att då är det ändå ganska nära. Då ligger någonting i ryktena.
Men sannolikt då, om du tänker på det, är det ett års kontrakt då som gäller, eller tror du att han drar sig, att han tittar så långt framåt som 2 år?
Nej, jag tror att det är 1 år. Rimligt. Det känns mest rimligt. Ja,
jag tycker också det. Hur en i ofas det blir med övriga kontrakt. Men det spelar ju mindre roll.
Ja.
Ja. Det är Rossi. Det är det kanske största namnet, i alla fall det mest publikdragande namnet. Men sen har vi ju också den som har varit tvåa bakom Marcus här i de senaste 3 säsongerna. Andrea Dovizioso. Där är det ju... Det är inte helt solklart att han stannar hos Ducati eller att han ens har möjlighet att göra det.
Nej, de verkar inte riktigt 100 komma överens. Ducati och Dovizioso. Det är min uppfattning i alla fall. Och tittar man på den här dokumentären också, Undaunted, om just Dovizioso, så är det lite, känns som att det är lite spänningar inom teamet.
Ja, och inte helt. Nej, men jag vill ju tro att det handlar också om den här glädjen. Har man kört så länge som de här namnen vi nämner nu, då måste det finnas glädje i körningen. Och just i den dokumentären där tycker jag Dovi är ganska kortfattad just kring körglädjen i MotoGP. Han framhäver ju krossen som mycket roligare. Ja. Att det är mer friare och det är... Där får man tänka lite grann ungefär. Men det är klart att man måste tänka i MotoGP också, men på ett annat sätt.
Ja, det är mer kul att latcha lite med krossen. Det är väl så som jag uppfattar det. Men sen har han blivit 2-3 år i rad och nu vill han ju vinna. Och vill man vinna, då måste man sitta på material som man kan vinna på. Och det är väl lite där som problemet är. Och han tjänar ju mycket pengar nu när han förnyade sitt kontrakt förra gången. Alltså inför 2020. Då, nu tjänar han ju mycket pengar. Eller inför 2019 var det ju. 19 och 20 är hans kontrakt.
Mm.
Och med det kommer ju lite krav också från Ducati. Och likaså han vill ha höga krav på Ducati att de ska leverera en hoj som han kan vinna med. Och det tycker han väl inte riktigt att han kan göra. Och då blir det ju lite spänningar inom teamet.
Mm. Ja, jag är med på hur du resonerar där. Och jag tycker också att det låter som att hans krav på cykeln har varit liknande nu en period under några säsonger. Och att man inte riktigt har... Kanske matchat det i utvecklingen från Ducatis sida.
Och innan kanske hans roll i teamet, alltså innan när Lorenzo kom till exempel, då kanske han inte riktigt kunde vara lika högljudd, för Lorenzo presterade ju trots allt på Ducken i slutet, eller i alla fall andra året på hans Ducati-karriär. Och det är lättare att vara kritisk då kanske under 2019 när han var liksom lead rider. När Petrucci inte riktigt levererade det han skulle, åtminstone i slutet av säsongen då. Och ja, sen om det är rätt taktik från Dovi att vara lite kritisk utåt, jag vet inte om det är det.
Nej, det finns ju andra förare som absolut aldrig har varit öppet kritiska, men det kan ju också vara en frustration det här och inte ta det här sista steget till en världsmästartitel i stora klassen också.
Ja, absolut. Men jag tittade faktiskt, man har ju mycket tid nu för tiden. Så jag tittade lite på säsongerna 2015 och delvis även på säsongen 2016. Då var en teamkompis med Andrea Iannone. 15 tittade jag av naturliga orsaker för att det var den här berömda säsongen mellan Lorenzo, Rossi och så Marquez på sitt hörn och alla de här incidenterna som hängde däremellan. Som hände däremellan. Och under den här säsongen så läste jag lite vad som skrevs igen nu då. Så här 5 år senare.
Mm.
Och där handlade allting om att Iannone skulle ta ett steg till. Att det var Iannone som var med och skulle utmana Marquez. Eller Lorenzo Rossi som det var under 2015. Där var ju mer Dovi en teamkompis till Iannone. Och det är ju lite vad vi har kommit fram till också, att alltså ska man hårdra det prestandamässigt mellan Iannone och Dovizioso, så var ju Iannone något starkare.
Starkare men ojämnare och gjorde sina misstag. Och
de hade sakerna. Sin karaktär, ja. Som vi vet. Och nu är det ju en annan historia då. Mm. Och sen kom Lorenzo och på något sätt också i de racerna det väl stämde för Lorenzo, ja, men då utmanövrerade han Dovizioso. Mugello 2018 till exempel då. Då hade det blivit klart att
när första segern kom,
Dovi blev två, hade ingenting att sätta emot Lorenzo. Alltså, och det tror jag Ducati på något sätt ändå är medvetna om. Att om Dovizioso då gnäller lite eller vill ha bättre material, då har de ändå fog att känna att Dovi inte riktigt räcker till också.
Nej, de
hade de haft Marquez till exempel, Marquez, då hade det varit ett annat läge. Då hade Ducati, tror jag, lyssnat lite mera.
Mm, du kan ha rätt i det här. Det kan absolut vara så. Samtidigt så får man ju inte glömma de här tillfällena när faktiskt Dovi har slagit Marquez. Men det är ju
Ducati-banor.
På Ducati-banor. Jag vet.
Det är ju det.
Vi är tillbaka där,
ja. Så att det är svårt det där. Det är svårt. Men det skulle inte förvåna mig. Alltså, tittar man då tillbaka till den här säsongen, eller till 2019, vem skulle de ha signat istället? De hade inte så mycket val, de var tvungna att satsa på Dovizioso.
Ja, jag tänker i huvudet här nu bara på förarna runt omkring. Ibland så känns det som att det finns många förare att välja på för Ducati, men det finns samtidigt inte många som har behärskat cykeln eller kunnat göra det bästa av den.
De har ju fått nobben till nästa säsong av Alex Rins, Juan Mir, Vinales och Quartararo. Alla de fyra har ju Ducati enligt rykte uppvaktat av en styrning från 2021 och fått nobben från samtliga. Så att frågan är hur högt om förarna då får välja. Och jag tycker de fyra förarna, alltså välja en Fabrics Yamaha eller Fabrics Suzuki före Ducati, för de förarna, det är ganska givet att de stannar där de är.
Ja, det tycker jag med. Det har de ju sett tillräckligt många exempel nu på förare som haft svårt att prestera på Ducatin.
Ja.
När de kommer från en annan verklighet.
Ja.
Men då landar man ju tillbaka på det där då. Då borde ju också Ducati...
Behållt Lorenzo.
Ja, det borde man ju ha gjort också. Naturligtvis.
Ja, men
resultaten kom ju precis efter man hade bestämt sig.
Ja, och han kostade också väldigt mycket pengar, ska vi komma ihåg. Så att de valde att inte göra det är ju ett misstag, men ändå ett misstag man kan köpa. Och då på något sätt var de tvungna, för det fanns ingen annan att gå på. Det var Dovizioso helt enkelt, och då fick han den lönen som han tyckte att han var värd. Och då tycker han att han är lead rider och kan komma med vissa synpunkter. Och Ducati kan tycka att han inte riktigt kan göra det, för att de vet att Iannone och Lorenzo också är på den nivån.
Mm.
Det är inget lätt läge för Ducati heller, för vem ska de välja nu då?
Om de väljer bort Dovizioso, tänker du?
Om de väljer att fimpa Dovi, ja, då har de Petrucci och Miller.
Mm. Det är de två som ligger högst i kurs för mig.
Ja, det är
också.
Det. Och sen har de ju Bagnaia och Sarko. Men det är ju inga... Det är ju inga förare de vinner mot Marc Marquez på. Miller, ja, kanske. Rätt dag.
Mm, men inte över en säsong.
Ytterst tveksamt.
Ja, jag är också ytterst tveksam till det.
Så att de är inte heller i ett jättebra läge.
Nej, svårt. När det nu faller på med förarkontrakten.
Och hur uppskattad känner sig Petrucci, Dovizioso, när de vet att det är fyra förare, unga förare, som har blivit uppvaktade?
Nej, de skapar ju inte en bra... Nej. Arbetsmiljö där.
Nej, de gör inte det. Men då har vi ju ryktat till KTM.
Ja, och hur heta är de ryktena då?
Ganska heta ändå. Det är även ryktat som ena Repsol-styrningen faktiskt. Repsol Honda. Alex Marquez har inget kontrakt från och med 2021. Mycket tyder på att han kommer få fortsätta. Och det pratade vi i förra podden, att det är helt orimligt egentligen att då vi skulle gå till en Repsol Honda-styrning igen.
Ja.
Han har ju varit där i 3 år. Så det tror vi väl inte på någon av oss. Men KTM låter ju ändå hyfsat rimligt, tycker jag.
Rimligt. Och där skulle ju Dovizioso kunna göra... Det känns ju som att de cyklarna är lite samma DNA på något sätt. KTM och Ducati, eller är jag fel ute där?
Lite speciella.
Ja, kanske. Mm. Kanske bättre uttryckt, lite speciella.
Och kan hjälpa till i utvecklingen. Han har ju kört Honda, han har kört Yamaha, han har kört Ducati. Så det är klart att han skulle kunna bidra hos KTM. Mm. Red Bull är en stor personlig sponsor till han själv. Sponsrar KTM. Så självklart så är det ett rykte som mycket väl skulle kunna bli verklighet. Men om man tittar in i KTMs läge då, men de har ju rätt heta för. De har ju Oliveira, de har Brad Binder i fabriksteamet tillsammans med Paul Espargaro.
Och Binder gjorde ju riktigt bra försäsong, ska vi komma ihåg.
Ja.
Han har ju inte kört någon race än, men...
Ja, men två förare som är givna att stanna kvar egentligen om man vore KTM, så är det just Binder och Oliveira.
Ja.
Sen kanske de tycker att med Paul Espargaro, ska vi ta ett steg till, kanske vi behöver ha en annan som är, vad ska man säga, bevisad vinnare.
Ja.
Som inte riktigt, Paul Espargaro är ju inte riktigt det. Han är ju superbra resultat och den snabbaste KTM-föraren, men han är ingen proven vinnare liksom, det är han inte än. Men att då byta ut Paul Espargaro mot Andrea Dovizioso, det känns ju också sådär. Varför?
Ja, det här är klurigt. Kluriga frågor. Men de här namnen som du nämner då i samband med Dovizioso framförallt då, Petrucci som är teamkollega där, sen så nämner vi Miller som också åker Ducati. Vad tror du närmast för deras del då, 2021? Petrucci och Miller?
Det beror på vad Dovi gör. Det beror på vad Dovi.
Det är han som är steget i kedjereaktionen där.
Ja, det är det. Mm. Stanna Dovi. Då tror jag Petrucci försvinner iväg till Superbike-VM och Mille tar platsen. Försvinner Dovi, så tror jag att Mille kommer ta den styrningen bara. Petrucci blir kvar.
Mm.
Det är mest logiskt. Bagnaia får stå på tillväxt något år till. Sarko, ytterst tveksamt om han ens kommer komma högre upp i hierarkin. Kanske till en Pramac Ducati om någon av Miller eller Bagnaia lämnar. Att Sarko skulle kunna ta en fabriksstyrning, det tror jag inte på.
Nej, han får nog ta, nej, precis, han får nog ta det steget först åtminstone till Pramac.
Ja. Ja, det tror jag. Mm. Han måste ju till början måste han köra sitt första race på Ducati, han har inte gjort det.
Nej. Nej, det är klart det finns mycket att spekulera i kring förarmarknaden då, men det enda vi nämner här, det är egentligen förare som redan är i klassen då. Finns det förare utanför som ens är tänkbara att plocka in i MotoGP? Förr var det ändå Superbike som var plantskolan och från det då var det Dirt Track och annat som gjorde det.
Ja, nej men det är ju från Moto 2. Det är ju inte från någon annan serie i så fall. Och det är ju svårt nu när säsongen har dragit igång. För att förra året, eller för två år sedan då, när Quartararo helt plötsligt började prestera bra resultat i Moto 2. Utan det så hade han ju inte kommit in i MotoGP. Och det vet vi ju inte vem som presterar på en hög nivå för att kunna ta steget, för i och med att vi inte kör någonting.
Nej, och intressant var ju en riktigt bra premiär i och för sig i Qatar. Det var nya namn där med Nagashima, ja, och med Roberts åtminstone.
Roberts var ju kul. Mm. Ja, men det ryktas ju lite om Roberts att han skulle kunna, men som sagt, ett race.
Nej.
Det är ju väldigt, väldigt svårt att dra några växlar och se vilka som skulle kunna komma in emot EP. Tipsen får ju ändå vara på att de förarna som är i klassen kommer även att vara där och förnya sina kontrakt. Men sen kanske vi inte kommer få se de här tvåårskontraktsintervallerna som vi har fått se.
Nej, innan. Man kanske tar ett kortare perspektiv här.
Ja, kan det vara.
Också mer stress för förarna såklart med de här ettårskontrakten.
Ja, så det blir det ju. Och nästa sak med Dovi och Ducke, om inte de kommer överens och Dovi lämnar, var ska han gå någonstans? Det är ju det.
Om det öppnas en dörr hos KTM, då är det kanske det mest logiska valet här.
Ja, men frågan är om han vill det. Han har tjänat rätt bra med Flisa nu, liksom de här två säsongerna som inte riktigt har blivit hos Ducati.
Du tänker att han kanske är nöjd?
Ja, med tanke på vad du sa innan, att han tycker att cross är ganska kul.
Ja, nej, det är sant. Det ska vara kul att hålla på.
Det ska ju det.
Mm.
Och han är ju inte superung. Han gjorde sin premiär i MotoGP-klassen, kan det ha varit 2008? Mm, 8. 2008 på Scott Honda, ja. Och sen körde han 9, 10, 11 på Repsol Honda.
Ja, stämmer. Jag var tvungen att räkna bakåt där. Tystnar. Det där är du snabbare med. Inte räkningen. Jo, du är snabbare med räkningen. Men jag tänker på med när det var. Men ja, det är ett antal säsonger. Och ja, dessutom då innan då 250 och 125. Och,
ja, ja, och världsmästare 125 2004. Och nu är det 2020. Så att han kanske är nöjd.
Kan vara nöjd. Ja. 20 år i racing i världsmästerskap. Exakt. Ungefär.
Ja.
Ja, det är riktiga veteraner vi snackar om, det är helt klart.
Det är ju det. Så att, ja, jag ser inte det allt som otroligt om de inte... Jag ser det som egentligen som Vettel Ferrari. Ja, jag tror Vettel lägger av också. Och kommer inte då vi överens med Ducke så tror jag att då vi... Ja.
Mm.
Om man inte blir erbjuden extremt mycket pengar hos KTM. Om nu, ja, KTM har ju redan gått på pumpen en gång med Sarko här. Så jag tror de tänker sig för nästa gång.
Ja, sant. Sant. Ja, det var en lång utläggning där om tänkbar fortsättning på säsongen och tänkbara fortsättningar på kontrakt och annat då. Men avslutningsvis, det börjar ändå röra på sig lite grann i både i samhället, gjort senaste veckan, med att man har öppnat upp i Europa, flera länder, betydligt mera öppet än den här totala nedstängningen, men även på motorcykelsidan där man faktiskt, där vi har sett förare den här veckan ute och träna på olika banor och faktiskt på asfalt också.
Ja, Misano körde några förare på, vet jag. Pirro bland annat. Savadori tror jag också körde på Misano. Folger körde på Rebering, Österrike. Och sen har ju några förare kört på den här lilla knixiga gokartbanan i Andorra också. Det är många förare som bor i Andorra.
Mm.
Rins, Rabatt, kör väl där.
Vad visar det här då, att det börjar röra på sig på banan? Är det egentligen... Är det att samhället tillåter det plötsligt?
Ja,
då?
Ja, men så är det.
Ja.
Och det är ju bra. Det är ju positivt.
Ja, då är det väl... Då närmar det sig egentligen tanken. I tanken i alla fall så börjar det hända någonting.
Ja.
Ska vi sikta på det här datumet då, 19 juli? Ja. Då gäller det att vara beredda och hålla i sig. För sen blir det liten tid för återhämtning och andningspaus. Ja,
det ska bli intressant att se hur de lägger upp kalendern. Hur ofta de hade tänkt att köra. Om de hade tänkt att köra liksom en 2 helger efter varandra lär de ju köra. Men frågan är om de till och med går upp till 3 helger efter varandra. Eller 4 helger upp efter varandra. Vem vet?
Nej, alla möjligheter finns ju. Mm.
Så att det blir spännande. Hoppas att det kommer en kalender här nu till veckan. Det är nog inte alls omöjligt att det gör det. De har ju sagt som sagt slutet av maj. Och det är det snart.
Och så viktiga veckor beroende på då hur sjukdomsutvecklingen går runt om i världen, men framförallt de här stora europeiska länderna, ja, i Europa.
Ja.
Mm.
Men gränserna börjar ju nu ha ett datum på när de öppnas åtminstone, och det är positivt i den här synpunkten.
Ja. Du, känner vi oss färdigpratade för den här gången, Andreas?
Ja.
Jag tycker också det.
Tror
det. Uttömmande, som vanligt. Då rundar vi den här MotoGP-podden och ber er att hålla koll på racingpremiär NASCAR. Bra, tack för denna gång.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.